snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är omänskligt.
Nej, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Välkomna till specialpodden Hultén och Jansson. Ja, detta kan väl kallas nummer 88B eller 89B eller vad ni nu vill. Det är nämligen så här att i just de här poddnumren 88 och 89 ingick ett samtal med Olympiasegaren Gunnar Larsson. Ett samtal som sträckte sig över två poddar med lite nyhetsinslag inledningsvis. Men nu har vi samlat ihop den här podden till, eller det här samtalet rättare sagt, till en podd. Och då låter det så här när vi har klippt ihop programmet. Här ska vi nu få träffa den dubbla olympiska guldmedaljören Gunnar Larsson i ett samtal om de där magiska dagarna i München 1972. De där dagarna när han simmade hem två stycken olympiska guldmedaljer, dels på 400 meter medley och också på 200 meter medley. Vi ska få känna på och lukta lite på det där runt OS i München som var så spännande den gången. Vi ska också få höra vad som hände efteråt och hur han avslutade sin simkarriär fram till 1973. Inledningsvis ska vi berätta att vägen fram till OS 72, ja, den hade startat för Gunnars del 1951 när han föddes. Han var den tredje barnet till syskonskaran Larsson. Stora systrarna Karin, född anno 1941, och Kristina, kallad Kisse, född 1944, hade bägge två varit svenska olympier. Dels i Melbourne 56, men också bägge två som olympier i Rom 1970. Så han kom några år efter sin yngsta stora syster, det vill säga 7 år efter hennes födelse, och skulle nu simma sitt andra OS. För vägen simmässigt hade ju gått via simklubben Ran, där han blev ganska kortvarig, till Malmö simsällskap, där han utvecklades tidigt som en duktig ungdomssimmar, dock inte riktigt Sverigetopp för när han var 13-14 år. Men sen gick utvecklingen starkt när han var 17 år 1968. Då kvalade han in som olympier till Mexiko. Då på vägen dit så hade han också slagit svenska rekord. Började väldigt mycket som frisimmare, kunde sen också simma medley som blev hans största grenar på OS 72, men hade också svenska rekord i ryggsim och i bröstsim. En komplett simmare, dock utan det där avgörande killerinstinkten på fjärilsim som var hans sämsta gren. Ja, nu ska vi få höra Gunnar i ett samtal med Bosse Hultén och Thomas Jansson om de magiska dagarna i München 1972.
Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Det är omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Nu kör vi. Så är det. 46 år senare. Och då menar vi att vi ska titta tillbaka till 1972 och vi ska titta på OS. Vi ska träffa Gunnar Larsson och snacka OS i München anno 72 och dissekera loppen lite och se hur mycket vi kan gråta ner oss i det här. Välkommen till simpodden Hultén och Jansson, Gunnar.
Tack så mycket.
Jansson, känner du dig välkommen också till din egen podd?
Jag känner mig välkommen och tycker det blir väldigt trevligt att träffa Gunnar. För när det stora hände då, är ju några år yngre, så var han ju en av idolerna som han hade och satt klistrad framför tvn.
Nu är du inte så mycket yngre, bara för att tittarna ska få veta detta. Men du kan ju ha dina idoler ändå.
Precis.
Du Gunnar, det här har du levt med nu 46 år. Om vi bara kort skulle säga, liksom, hur har det här format ditt liv att vara en olympisk mästare, en dubbel sådan också? Om du bara liksom skulle känna på ytan och säga att det här har det betytt för mig i livet. Är det allt? Är det hälften? Är det inget? Eller är det bara lite?
Nej, men det är väl som så att man blir påminn om det ganska så ofta, och det man kanske är mest berömd för, det är ju då de här 100 eller 1000-delarna. Och varje gång man träffar någon som är idrottsintresserad, så jag träffades när jag lämnade blod häromdagen, så träffade jag, är det du som är simman Gunnar Larsson? Och då blev man påminn om det här igen då. Men jag skulle också vilja säga att livet har olika perioder, och det var ju väldigt stort då för 46 år sedan. Och sen levde det med kanske en 5-10 år, och sen så höll jag mig kvar inom simningen som Radiosportens expertkommentator. Så jag hade fortfarande kontakt med simningen och jag höll mitt namn levande på något sätt. Men sen så falnade det ur lite grann. Och om du ställer upp mig på bassängkanten idag, så tror jag inte det är så många simmare som kan säga vem jag är.
Men alltså arbetsmässigt, jobbmässigt, personligt, så måste det ha betytt väldigt mycket, för det är mycket av ditt liv som på något sätt har kommit utifrån det här trots allt.
Självklart är det så att efter det att jag hade gjort min utbildning på GH här i Stockholm, så blev jag kontaktad av vissa simklubbar för att då bli simtränare. Och det slutade med att jag började en anställning i Västerås simsällskap och jobbade där 3 år som simtränare, samtidigt som jag då jobbade i skolan. Så att jag gick ju hemifrån 5:30 på morgonen och kom hem 8:30 på kvällen, så att det var ju långa arbetsdagar på så sätt.
Och sen fortsättningsvis så landade du i McDonalds-världen där du fanns under många år. Också en effekt av det här med idrottsframgångarna.
Ja, det var ju som så att jag invigde Sveriges första McDonalds 1973 i oktober månad. Och den som då öppnade den restaurangen, Paul Lederhausen, han hade ju varit duktig skolsimmare. För på den tiden fanns något som hette SkolSL. Och han hade varit med där i någon lagkamp för någon skola här i Stockholm. Och han tyckte att jag var den största idrottsmannen just då, 1973. Och han ville ha mig som invigare. Så jag klippte ju bandet där. Men sen så dröjde det ju över 10 år. Jag tror det dröjde 13 år innan jag var i kontakt med McDonald's igen. Och sen då så var det som så att jag blev franchisetagare på McDonald's. Och drev restauranger i 13 år, tror jag.
Sen på senare år har du varit gravt engagerad, tänkte jag säga, i idrott på olika sätt, i Centralföreningen för idrottens främjande, i det som tidigare hette Guldklubben, nu heter
det heter Svenska Olympier idag. Och då var vi 2000, nej, alltså det, jag var ju med första gången på World Olympians Associations träffar på 90-talet, och då ville man ju bygga upp såna här klubbar runt om i världen, och vi hade då i Sverige Olympiska Guldklubben, och men den här sammanslutningen ville att man skulle öppna upp det för alla som hade deltagit på ett olympiskt spel, och det dröjde faktiskt ända till 2011 innan detta blev verklighet. Och det var nog med tanke på att vi hade 100-årsjubileumet av Stockholms olympiaden 1912, 100 år senare då, 2012. Och vi faktiskt samlade över 750 olympier på Stockholms stadion från inmarsch. Det var mäktigt. Men innan det så var det ju ett stort arbete att hitta alla dessa olympier och kunna bjuda in dem till den här tillställningen. Så vi började redan 2006. En kollega, eller en god vän då, Carl-Johan Johansson från Harlösa i Skåne, att leta efter alla dessa adresser. Så att det gjorde vi då först 2006, och så gjorde vi en gång till då 10-11 någon gång för att få uppdatera den här adresslistan.
Där har vi ingången till det vi ska snacka om nu. Eller det som blev outputen av det som hände den där kvällen, den första kvällen på OS den 30 augusti anno 1972. Och
72.
72. Tiden går. Vi kommer strax tillbaka med mer snack med Gunnar Larsson.
Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte. Men de gör det oftare.
Det är omänskligt.
Nej, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Jag väntar och bedömer.
Har du sparat de här första sex minuterna?
Ja. Ja, nu är grabbarna lite rädda här att vi ska göra några tekniska dumheter. Det har vi nämligen gjort med Gunnar några gånger i samband med poddinspelningar. Men nu ska vi försöka landa i det som verkligen var 1972 och ingenting annat. Och ett OS i München. Det fanns ett tränarråd den gången. Åke Lindgren, Bosse Alm, Lars och Erik Paulsson som backade upp och bestämde väldigt mycket i simning. Var det de som tog ut simmarna då, eller var det, låg det på SOK den gången också?
Alltså, om jag minns det så var det då förbunden som nominerade kandidater inför SOKs styrelse som då tog ut den olympiska truppen, och det var väl någon form av hearing som då Svenska Simförbundets styrelse eller dess tränare fick göra i Stockholm för att motivera varför man hade tagit ut just de här simmarna. Och jag tror att det här pågick ända fram till slutet av 80-talet.
För det var ju lite så, om vi ska backa bandet ytterligare, då kan vi göra här när vi har chansen, att dina simningar några gånger på slutet på 60-talet var lite misstrodda från Stockholmshorisonten. Jag vill minnas att några svenska rekord nere i Malens havsbad, det fnös man åt i Stockholm. Och det var inte helt lätt, och även om man hade klockan och kunde sälja in en resultatlista och lansera en skåning i simlandslaget den gången.
Nej, det var ju då alltså 68 i juli månad. Då sam jag 400 meter fritt i Malens havsbad på 4:11:05, och det var slog svenskt rekord. Men då tyckte den dåvarande UK-chefen, som det hette på den tiden, Sven-Håkan Påsen, att jag hade summit in för lättsimmad bassäng. Nu fanns det ju också Stockholmssimmar som i den här tävlingen presterade väldigt bra och faktiskt blev uttagna för nominering till OS. Men jag fick bevisa några veckor senare i Jönköping på SM där att det var inte någon engångstillfälle, så då samlade jag på 4:11:08. Och då blev jag väl accepterad, så att säga, så jag fick åka till OS 68.
Men då var vi framme nu i 72, och då... Var blev du uttagen? För du kom ju ändå in i säsongen 72 med en väldigt bra säsong från amerikanska skolsimningarna 71, och du hade 3 EM-guld 70, så acceptansen var ju hög. Men var du förhandsuttagen till OS då, eller hur var det?
Alltså, inte officiellt tror jag, men inofficiellt så var det jag redan klar för det här, om jag nu minns rätt. Jag tror inte att jag behövde bevisa någonting på SM som det året gick i Borås. Mm. Utan jag var, alltså, Lars-Erik och jag, vi hade ju liksom ställt in träningen på att vi skulle vara i toppform till OS och inte till SM.
Hur bra var du på SM det året? Inte speciellt bra.
Nej, inte speciellt bra. Alltså, året innan i Varberg så hade jag vunnit 7 SM-guld och en silvermedalj. Och silvermedaljen kom på 200 meter bröstsim. Mm. Så att jag har inte så jättestora minnen utav mina simningar i Borås 72. Mer än att jag vann något svenskt mästerskap. Men nej, jag var inte på topp där.
Sen efter SM i... i Borås då 72, så åkte ni på ett exotiskt träningsställe,
ja,
och laddade inför OS.
Ja, berätta. Det var, ja, regionen som sådant har väl någon miljon invånare och sånt där, men ligger mitt i den här regionen, och det var i Perstorp i Skåne.
Och gamla Ugglebadet i Perstorp, ja. Och där låg ni och laddade inför ett OS som gick ganska sent det året, 26 augusti till den 10 september. Berätta lite om just det här i Ugglebadet. Har några minnen kvar därifrån?
Ja, att vi tränade 2 gånger om dagen. Vi bodde på gästgilleriet. Hade bra mat. Hade bra mat och att mellan passen och... ja, mellan träningspassen och intagen utan mat så sov jag hela tiden.
Okay.
Det var den uppladdningen. Men Alltså jag minns en annan grej, för jag kan inte säga om det var från Perstorp eller om det var från när vi låg på träningsläger i Hemmeslöv, att Bosse Alm ringde mig och berättade om tiderna som man hade haft på de amerikanska OS-uttagningarna. Och när Bosse berättade det där, så de tiderna som de presterade där borta, det skrämde inte mig då. Och då växte man liksom att de var inte oslagbara, så att säga, utan att det fanns gott hopp om att man skulle kunna kanske knipa någon medalj. Mm.
Mm. Och så kom ni då från det här, ja, ni åkte väl hem om en sväng och tvättade lite grejer, och så åkte ni till München. Och då var du ju ganska rutinerad som OS-deltagare. Det var ju hela andra OS.
Ja.
Hade du, för att jämföra med dagen, hade du skakat av dig det här stora som OS innebar när du kom till München, eller?
Ja, definitivt. För att 4 år tidigare i Mexiko, då var jag bara 17 år. Och i och med att mina 2 äldre systrar hade varit med på OS, så hade jag lite input hur det kunde vara att vara med på OS-invigningen. Att man skulle ha med sig ett plastskycke in för att skydda kostymen. För att då på den tiden släppte man ut duvor. När de blev utsläppta så hade de lite lustigt för sig. De släppte saker på oss. och just det att man skulle ha med sig kamera på innerplan. Den fick man smuggla in på den tiden jämfört med vad man gör idag. Sen, alltså ärligt talat, jag kommer inte ihåg om jag var med på inmarschen i München, men jag vet att jag blev intervjuad utav tysk TV i någon gång in till Olympiastad, men jag har ingen minne om att jag stod inne på gräsplanet på invigningen, för jag skulle simma någon dag senare. Så att nej, och Lars-Erik och jag pratade väldigt mycket om det, att nu ska vi koncentrera oss på det här. Alltså, glöm det här med matsal och liksom titta på andra stora idrottsstjärnor och allt sånt här, utan nu kör vi båtrace och försöker. Han var en av de första som, tror jag, liksom tog tag i det här med att styra upp pressen, att man inte hade tillgång till idrottsmannen hela tiden, utan att det var speciella sessioner som pressen fick tala med.
Men det här med att du har 2 äldre syskon som har varit med på OS, hade de tagit ner OS någonstans för dig på en mer verklig nivå, eller?
Ja, men 56 och 60 när de var med på OS, det var inte lika stort som det är idag. Jag menar, det är ju lite hysteri över det idag. Jag menar, det skrevs ju inte lika mycket i media på den tiden om det här. Så idag är det så hypat, och våra svenska mediafolk, de skriver ju upp våra, ursäkta, medelmåttor, att de ska ta medaljer både till vänster och till höger. Alltså, det finns ingen realism i vad mediafolk idag kan skriva upp och prata upp inför ett OS, tycker jag.
Man märkte till exempel, det är bara en liten parentes här nu innan senaste vinter-OS, sista 5-6 dagarna när journalisterna väl har kommit på plats, så är de i ett vakuum.
Nyhetstorkan.
Ja, nyhetstorkan är ju absurd. Mm. Och det är då på något sätt som de bygger de här chanserna och det här effektsökteriet som blir. Det är väldigt påtagligt. Ja du Jansson, vad säger du? Vad var du den här sommaren 1972?
Jag hade nyss avslutat den egna simkarriär, låter märkvärdigt, men, och börjat som ung tränare. Mm. Så man var ju jättenyfiken på hur det skulle gå för svenskarna och följde egentligen allt som gick att följa på den tiden i form av tidningar, radio och tv. Och även om det är stor skillnad på mediedrevet eller hur de hanterar det idag mot det var då, så var det ju ändå, det var ju de kanalerna man hade. Man satt ju liksom, man laddade ju upp inför de här olika loppen, och man hade ju koll på att till exempel Gunnar hade läge och efter försök och sådär. Så det var ju mycket ändå snack kring det hela. Men när själva OS gick, då var jag i Filipstad.
Ja, vi ska strax be oss in i det riktiga tävlandet under OS 1972, men vi vilar öronen med lite god musik.
Nu ska vi snacka simning.
Ja,
om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Omänskligt.
Nej, men det gör vi, Bosse, vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Ingen då. Jag får inte på andra ställen.
Vi har kommit in till den där måndagen den 30 augusti anno 1972. Det är dags för 400 meter medley på OS. Förmiddag, försökstävlingar. Gunnar, hur var känslan inför försöken där? Du beskrev här alldeles nyss att du hade stort hopp om att jänkarna var kanske inte så där farliga, men hade det där förändrats fram till OS när du väl stod där på startpallen i Olympia Sportpark i München?
Jo, som man nu försöker minnas tillbaka, så var det nog att man hade lite sockerdricka i kroppen, alltså att man var nervös. För man hade kanske inte tävlat på tre veckor. Och första loppet och allting sånt där, hur det skulle kännas. Så jag vet inte, jag samlade inte i sista hit, jag kanske samlade i näst sista hit. Så man har ju fått en liten indikation på vad det skulle krävas för att gå till final. Men jag tror att jag på något sätt ändå sams så fort jag hade förmåga till att göra det. Var det alltså ingen taktisk simning att jag skulle simma x antal sekunder långsammare än vad min förmåga egentligen var. Så jag kom i mål, om jag minns rätt, på någonstans 4.34-4.35. Jag hade ju Europa-rekordet på 4.36,8, så jag slog Europa-rekord i försöken. Bara det var ju...
Hyfsat försöksim.
Ja.
Mm. Och var du placerad då?
Ja, jag hade bästa försökstiden.
Ja.
Så jag sam ju på bana 4. Både i försöken och i finalen. Men sen då, alltså den här tiden mellan försök och final, ja, men det var ju hemma och äta och få massage och kanske ta en liten tupplur och sen då insimningen. Och då hade jag ju börjat med att följa samma insimning som jag hade haft i Barcelona 1970. Jag följde det ganska precis varje insimning. Och Lars-Erik klockade väl några 50 där på mig, och om hans klocka gick för fort eller om de gick sakta, det kan jag inte säga, men han övertygade mig att det här går fort, Gunnar. Så jag tror nog att jag har faktiskt aldrig frågat honom om
gör inte det
om han hade en trimmad klocka eller ej, men nej, och sen så var det ju då dags för finalen, och precis som man gör idag så samlas man ju i ett call room och får sitta där på åtta uppradade stolar och sina närmsta konkurrenter precis bredvid sig. Och jag försökte ju avskärma mig från de andra, och det jag minns det är att när jag inmarschen på långsidan, när vi ska gå ner mot startpallarna, då tar jag min handduk över huvudet och verkligen liksom bara koncentrerar mig på att, för det första, jag vill absolut inte göra någon tjuvstart. Det var ju reglerna annorlunda för tjuvstart. Det kunde ju gå 83 starter innan någon blev utesluten. Och jag var den åsikten att jag vill inte komma i vattnet för att bli kall. Så att, och då använde vi inte grab start på den tiden som man gör idag, eller vad det heter, borsov start och allt vad det
track
heter,
track
start och allt vad det har hetat genom åren. Utan man stod ju och hängde med armarna rakt ner eller lite bakåt, sen så drog man dem ju rakt framåt och sen så plask.
Om vi tittar på lite av några av dina konkurrenter, vi ska ge dem namn här.
Mm. Bana 3 kan vi då börja med, för det var Bengt Ingsjö.
Mm.
Bana 4 var jag. Bana 5 var ungarna Anders Hargitari. Bana 6 var Gary Horn. Bana 7.
Och det var han som hade världsrekord.
Världsrekord, 4.30,8.
Mm.
Och sen så bana 7 var det Tim McKee.
Mm. Gossen McKee, som Åke Strömer har kallat honom. Ja. Det är de namnen vi minns främst det där. Och det var ju rätt fantastiskt med två svenskar. För Ginsjö var ju duktig. kvalat in på en tredje
bana. Ja, han, ja, som man ser mer på bana tre så måste han ju ha haft tredje bästa försökstiden. Mm. Mm. Jo, det, alltså man, Bengt hade ju tränat ett år på USC i Los Angeles.
Mm. Vad duktig. Och du kom också från amerikansk träning i det läget?
Ja, jag hade ju varit i Long Beach sedan september 69 mm. med korta avbrott hösten 71. Mm. Det är en annan historia, kan vi ta en annan
det kan
gång.
Vi ta en annan gång, ja. Men tillbaka till simarenan i München. Långsidan, handduken upp, du på väg fram mot startpallen.
Mm. Inte tjuvstarta.
Inte tjuvstarta. Hur är då tankarna när du kommer fram där?
Alltså det är ju den här, alltså nu får jag faktiskt den här känslan hela kroppen själv liksom. Mm. Jävlar vad nervös man var alltså. Mm. Alltså just det här med då när man, de säger off the plats och sen kommer startskottet va. Mm. Och då är det liksom, tanken är att nu får jag inte spränga mig och med de andra för fort på fjärde sim som var mitt sämsta simsätt. Mm. Och det tog säkert 25-35 meter innan just den här sockerdrickskänslan gick ur armar och ben och kroppen. Mm. Och sen så följde jag väl med dem. Ja, jag simmade efter min egen klocka. Mm. Och,
jag skulle också säga till lyssnare som inte var med på den tiden att Gunnars förmåga i simsätten, och när man lägger dem i rad där, fjäril, ryggsim, bröstsim och frisim, det blev bättre och bättre för varje simsätt. Du mm. hade ju bättre kvaliteter mm. på ryggsim än fjäril och på bröstsim egentligen än ryggsim och på frisim och bröstsim. Så att det var ju en, vi hade ju hopp länge, men mm. det såg kärvt ut ett tag. Men låt oss först komma i vattnet.
Jo, då hade vi summit de där 35 meterna och jag såg ju att jag halkade efter både Bengt och Hargita. Jag såg inte de andra, det gör man inte. Ska påpekas också att på den tiden så var vi utan simglasögon. Man vågade inte chansa på att få dem kring munnen. Vi hade tränat så mycket startlopp med goggles. Sen det jag tänkte väldigt mycket på, det var att sätta vändningarna regelmässigt. Att man inte satte händerna, de skulle vara parallella i både bröstsim och fjärilsim när man gick in. Man skulle ha, i ryggsimsvändningen skulle man ju ha handen i kaklet.
Innan man fick göra
det? Innan du fick lov att vända över på mage. Jag menar, där ligger mycket av den tidsförbättring som har skett under de här åren var. Och sen alltså, i bröstsimmet fick man ju inte lov att doppa huvudet till exempel. Men när jag kom fram vid 100-metersvändningen och skulle då börja med ryggsim, jag hade inte en aning om vilken plats jag låg. När man börjar simma ryggsim då ligger de andra framför en, så det är väldigt svårt att veta var man är någonstans. Utan det är ju först på bröstsimmet då som jag vänder 6 sekunder efter Gary Hall som leder. Han vände på 208 och på 214. Och om jag minns rätt så var nog Bengt Ingsjö före mig också vid 200. Men sen då började ju bröstsimmet. Och jag hade ju bott hemma hos Gary Hall den sommaren. För jag hade lite problem med mitt boende då i Long Beach 72. Så han tog sig, eller hans familj tog sig mig under dess vingar och lät mig bo hos Gary i 14 dagar. Då lärde vi känna varandra väldigt mycket mer då. Och han och jag representerade ju samma simklubb borta i USA, Phillips 66. Och så han visste ju mina starka sidor. Så han hade ju faktiskt tjurrusat ordentligt. Men jag, det hade ju inte jag någon aning om att han låg så pass mycket före mig. Nej, nu ska jag säga att han låg 8 sekunder före mig. 206 mot 214. För jag hade sagt till min pappa innan OS att ligga 6 sekunder efter honom när bröstsimmet började, då tar jag honom. Så det var 8 sekunder Gary Hall ledde mig vid 200. Men sen då började jag ju ta in på Hargitay och Ingsjö simmade nästan om Hargitay innan bröstsimmet var slut. Jag hade summit om Gary Hall Vilket jag inte då heller visste, eftersom han låg några banor längre bort. Och den som ledde var ju Tim McKee.
Den andra amerikanen, ja, den yngre och inte fullt så erfaren och rutinerad.
Nej, och Gary Hall och jag är ju faktiskt födda samma år. Jag är faktiskt äldre än Gary Hall. Det tog jag reda på när jag träffade honom i höstas. Mm. Så han är född i augusti och jag är i maj, så 51 är mega två. Mm. Men sen var det då, som jag sa, att sätta vändningarna rätt. Att inte slå den här bröstsimskicken som man nu får göra idag. Va? Och liksom verkligen tänka på att man håller kroppen stilla där i det ögonblicket, och sen då bröstsimsvändningen till frisimsvändningen, att parallellt med händerna skjuta ifrån, komma igång ordentligt med bensparken och sen då bryta vattenytan för att börja simma, va? Och jag ser ju att jag är förbi Hargit här och Jinsjö. Men jag ser ju inte alls vad som händer där framme. Och vad jag tänker på sista längden, det är liksom att tänk nu hur mycket du har tränat för det här, och var nu inte lat och slö, utan verkligen ge det sista. Och orkar jag att simma sista 10 meterna utan att andas och sånt där, och inte glida in i mål, utan verkligen distinkt sätta i handen i mål. Ja, och jag sätter ju handen i mål där och tittar upp mot scoreboarden som är snett upp till höger. Och jag går ju ner liksom på mitt namn då, och så går jag ut mot höger och så ser jag tiden. Och sen så ser jag att en röd triangel blinkar efter mitt namn. Och det betyder att man hade slagit någon form av rekord, om det var Olympus rekord. Det var det ju i och för sig då, va? Men och just då kommer, när jag upptäcker det här, då sträcker jag armen i luften, och då kommer Bengt Jinsjö in. Så han simmar över på min banlina och så säger han till mig så här: vem vann? Det gjorde jag. Nej, sa han, det är 2-1 på tavlan där uppe. Och då tittade jag upp igen och så gick jag ner bana 5, bana 6, bana 7 till Maki. Och då står det 4-31-9-8-1. Nej, 9-8 på både han och på mig. Och liksom man hör ju publiken och suset och allting sånt där. Och sen så tror jag att jag häver mig upp på startryggen där, och Tim McKee står och hänger på en flaggstång. Och sen sätter vi oss ner bägge två på startbryggan. Och så, vi säger inte så mycket till varandra, utan vi vet ju det att kan man inte skilja oss åt. Jag var inne på att någon måldomare som man hade på den tiden måste ha sett det här. Det är vem som stack handen först i mål. Då sitter de väl tre måldomare på varje sida om bassängen, om jag minns rätt. Så att Tim och jag är ju väldigt väl medvetna om att om de inte kan kora en segra, så blir det omsimning en timme efter vi hade gått i mål, eller direkt efter finalpasset. Men då skulle det bara vara han och jag. Och då är vi nog bägge två ganska medvetna och trötta om att nej, det här vill vi inte vara med, så vi vill ju ha en segare.
Omsimning på 400 medley är ingenting man önskar sig.
Definitivt inte efter en sån upppumpning då. Men i alla fall då så säger jag till honom: Tim, du, om de inte kan skilja oss åt, så vore det jävligt häftigt om vi kunde dela medaljerna, så såg jag tur och så svetsar vi ihop det där då. Och just när detta, och jag får hans okej på det här, och just då när liksom han har sagt okej, då ropar de ut i högtalaren att jag är segare. Och då glömmer jag liksom bort att det där, att jag har lovat honom att vi ska dela på medaljen. Och sen blir det ju en stor uppståndelse efter det där och det blev ju prisutdelning. Nu körde man ju prisutdelning för varje, efter varje grej, så det blev ju liksom stopp i hela det här. Och man skulle gå in under läktaren och det var någon stylist som skulle kamma in och man skulle torka sig och pura näsan och allt vad det nu var för någonting. Och när jag står där och är på väg ut mot prisharmonin, då känner jag bara att jag får världens jädra slag i ryggen. På min bara hud, va? Och så hör jag någon som säger jävlar anamma. Och då är det prins Bertil. Och det är, ja, det är någonting som jag också kommer ihåg.
Så blev det prisutdelning och så hade du hål i armhålan på tröjan.
Ja, ja.
Och så hade du den här klassiska
Tre kronorna som gjordes på MMT nere i Malmö.
Just det. Mm. Den som man sen har sett på sällskapsresor, filmer och allt möjligt sånt där. Och så stod du på pallen där och känslan då att stå där, nationalsången kommer, du har vunnit ett OS-guld. I det läget var vi inte speciellt bortskämda med medaljer i svensk simning. För det var ju inte så mycket mästerskap. Utan det hade ju
senaste OS-guldet på här sidan var 1928. Mm. Arneborg, 1500 frisim. Mm. Och sen var det 52 i Helsingfors. Tog vi brons på 100 fritt och 400 fritt. Och sen var det Jens Cederqvist i Rom. Mm. På 400 frisim som tog silver. Sen det så hade det inte varit någonting. Från 60 till 72.
Jag skulle vilja backa lite ändå nu, för när du beskriver loppet här så blir det inte riktigt så dramatiskt som det faktiskt var när vi satt och tittade och såg liksom hur du på varje armtag, speciellt på bröstsim, närmade dig. Så man liksom började ju då kalkulera i huvudet, kommer det här att gå? Och lika så kommentatorerna. Och sen trodde man ju också att du såg dem när sista 50 började. Så liksom, det var ju gastkramande på slutet. Mm. Och jag är lite nyfiken på, hade ni snackat du och Lars-Erik för om att det scenariet var så här dramatiskt stort?
Ja, Gunnar, svar på den frågan får vi här alldeles strax.
Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte, men de gör det oftare.
Omänskligt.
Ja, men det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Han är producent, han är tekniker och han är chef.
Ja, Gunnar. Thomas fråga.
Ja, alltså, jag är lite nyfiken på hur det taktiska resonemanget gick före när du och Lars-Erik Pålsson pratade, om ni liksom målade upp den här bilden med tanke på de olika kvaliteterna Gary Hall och du hade på medley.
Nej, vi pratade nu egentligen bara om mitt eget race. Hur jag skulle genomföra det. Att jag inte skulle lockas in i att gå ut för hårt på fjärresimmet. Utan bygga upp det nästan som en negativ split. Egentligen på alla simsätten. Att komma in i tekniken. Göra de här vändningarna och försöka öka farten på andra hälften utav hundringen. Det var det vi hade pratat om. Som jag minns det. Men det var ju inte igår.
Härlig dramatik. Sen är jag lite nyfiken på det här momentet. Du nämnde att du hade handduken över huvudet när du gick fram till startbryggan och satte dig på din plats då på bana 4. Jämt innan du går upp på startpallen, har du någon minnesbild av vad du tänker då?
Att det inte kör start.
Hade du några flykttankar någon gång?
Det var nog inne i callroom så fall. Mm. Nej, det här klarar jag inte av. Mm.
För så mänsklig blir ju alla i vissa ögonblick. Va? Så det är, ja, intressant.
Mm. Ja.
Ja, alltså om jag nu får...
Och det får du?
Ja, okej. Okay. Ja, men det här är ju ganska intressant det här med att vi hade diskussioner att dela medaljen. Mm. Nu är det så att jag har tänkt väldigt mycket på det under det sista halvåret. Detta beror på att jag i höstas var över i USA för att träffa bland annat min amerikanska tränare Don Gamble, men också att träffa kompisar från den tiden som jag höll på att simma. Jag började ut i Kalifornien, åkte till Alabama till Don Gamble och sen fortsatte jag ner till Florida och träffade Gary Hall. Men innan jag träffade Gary Hall så var jag på Swimming Hall of Fame. Och där fick jag en rundvandring utav chefen då för Swimming Hall of Fame. Och vi började diskutera ungefär som vi nu sitter och diskuterar det här. Och jag berättade och vad som hade hänt med 400 meter medley. Ett ögonblick, säger han. Och så springer han iväg. Och det här var Thanksgiving-helgen, så det var inte så mycket folk och det fanns inte så mycket personal på plats. Men han sprang in, fick jag reda på sen, han sprang in i något arkiv och så kom han tillbaks med ett amerikanskt mästerskap. En medalj. Från, om det var 1953 eller någonting där. Och det visade sig att det var damernas 200 meter bröstsim på amerikanska mästerskapen. Där två stycken tjejer hade exakt samma tid. Och de hade delat på medaljen. Och jag fick alltså hålla den här medaljen i min hand. Nedre delen silver, övre delen guld. Och då kom tanken tillbaka att ja, jag kanske skulle söka upp Tim McKee och fråga om han har sin medalj kvar. Det är inte säkert. Om att vi kanske skulle göra det här som ett 50-årsjubileum. Det skulle vara ganska häftigt.
Mm. Fick du tag på Tim McKee?
Tim McKee bor numera i Brisbane, Australien. Mm. För jag trodde att han bodde i Florida när jag planerade min resa. Men
då har du en väldigt bra anledning att åka till
Brisbane.
Ja. Absolut. Ja, härligt. Det var andra dagen på OS av simning 1972, 400 meter medley. Uppståndelsen var ju pyramidal, åtminstone i din hemstad. Och jag minns i alla fall var jag var någonstans när du simmade 400 meter medley. För det var en väldigt regnig dag i Malmö. Och jag hade slutat simma själv efter det här SM:et. Jag sommarjobbade på ett bad och jag var ju tvungen att ha en TV med mig ut för att kunna se det här loppet. Och det ösregnade och jag satte upp den där TV:n. Jag hade köpt mig en tårta och skulle bjuda på alla, till alla arbetskompisarna. Och så hade vi en sån här svartvit bild och det var mest myrornas krig. Men man kunde skåda det här loppet och jag minns när vi gick i mål och Åke Bolin och
Toivo
Öhman snackade i där. Och då rann tårarna på mig och mina arbetskamrater som inte hade en aning om varför jag hade TV med mig, varför jag hade bjudit på tårta och varför jag sitter och gråter framför TV, undrar vad jag var för konstig typ. Men det var min dag där. Sen kom det fler dagar på OS. Dagen efter simmade ni lagkapp.
Ja, då simmade vi i 4x200 meter frisim. Mm.
Och vem var vi då?
Det var Bengt Jinsjö, Anders Bellbring, jag och i finalen var det Hasse Ljungberg. Men det är möjligt att Bernd Sanovetski sam i försöken. Mm. Jag kommer inte riktigt ihåg det. Mm. Och vi siktade väl egentligen på att kunna ta en bronsmedalj. Och när jag hoppade i vattnet så tror jag vi låg sexa eller sånt där. Men jag simmade upp laget till en fjärde plats och jag tror att ryssarna var de som var trea. Så vi var inte långt ifrån pallen. Det var USA och Tyskland i topp och sen ryssarna sen vi.
I den lagkappen vann ju till exempel Mark Spitz en av sina
sju guldmedaljer,
ja.
Och du var bland de snabbaste utav alla.
Jag var näst snabbast utav alla 32 simmare. Det är 1:53 någonting.
Ja. Sen dagen efter så kom ju egentligen det som 1970 kan vi väl lite slarvigt säga var din bästa grej. 400 frisim. Du hade slagit världsrekord på EM i Barcelona 70, 402,6. Och så var det försök på 400 frisim.
För att kanske backa någon dag från det här, alltså uppståndelsen efter 400 meter medley med prisutdelning och intervjuer på internationella konferensen, Hylands hörna tror jag man sände från München då, och innan vi kom tillbaks till OS-byn, och jag hade faktiskt inte hunnit simma av ens en gång. Jag tror inte jag gjorde det på kvällen, utan det fick bli nästa morgon. Alltså det var så enormt mycket. Jag fick sitta på dopingkontrollen en och en halv timme, två timmar innan liksom jag var klar där. Och sen då, ja, det var lite tungt dagen efter och liksom koncentrera sig att man hade vunnit OS-guld och sånt där. Men det var ju bara liksom och försöka göra det här loppet så bra som möjligt. Och jag sam ju då i det näst sista heatet, alltså då hade jag alltså andra bästa anmälningstid in till de här tävlingarna. Och då hade jag en holländare bredvid mig som hade någon vecka innan gjort 408 något sånt där. Och då hade Lars-Erik och jag pratat om att nej, men häng med honom i utgångsfarten och liksom senare kommer upp mot 250, då lägger du in en högre växel och så simmar du ifrån honom och slår honom en 3-4 sekunder, så räcker ju det till final. Och det gjorde jag ju, men han samlade ju inte på de där 408, 409 som han har gjort tidigare, utan han kanske samlade på 414 eller något sånt där. Så att jag kommer ihåg på 408 om jag minns rätt. Och det räckte till en 11:e plats tror jag det var. Så det var ju en stor besvikelse på det här. Men jag var väldigt mentalt slut efter det här. Så att jag simmade av mig och fick lite massage, gick hem och åt lunch. Och sen alltså, ja, gick jag in på mitt rum och där somnade jag. Och jag vaknade inte för nästa morgon. Så jag såg inte finalen på 400 meter frisim ens en gång. Men det som amerikanerna säger, win the meets in the heats. Och jag var inte riktigt på tårna där. Och nu kanske man låter kaxig när man säger sådär, hade jag bara varit i final så hade jag vunnit. Men jag är helt övertygad om att jag hade vunnit.
Du har simmat under 4 minuter.
Ja. Mm.
Rekordet var ju då, du slog ju rekord 70, sen hade det slagits 3 gånger vägen fram på de amerikanska OS-uttagningarna. Så var det ju en vattenpolospelare som slog
Crumples
4-0-0-14, sa vi det?
11,
ja.
Och det är inget kaxigt att säga så, utan det är lite ren matematik om man analyserar ditt medleylopp där du alltså avslutar neråt 59 sekunder från en bröstsimsvändning. Och faktiskt en tid som även idag står sig ganska bra på ett 400 medley. Så det är ingen tvekan om att kapaciteten för att simma under 4 minuter fanns rent fysiskt. Så är det ju.
Mm. Blev du sågad i media efter det? Eller var allting förlåtet i och med guldet innan? Hade man förståelse för att man fick ha en dålig dag?
Eller minst, alltså jag... Ja, men det fanns ju inte de sociala medierna, det fanns ju inte webben och allting sådana som man kan följa det på samma sätt. Utan, nej, jag tror inte jag blev sågad, utan man blickade nog framåt lite grann mer åt nästa grej då, 200 meter medley.
Men det kom en vilodag innan 200 medley.
Ja.
För 200 medley, vad jag förstår, gick på den 6:e dagen.
Ja, det är alltså... Om vi nu ska vara riktigt korrekt, alltså 30 augusti var 400 meter medley och 3 september tror jag det var jag simmade 200 meter medley. Mm. Så jag tror att till och med att det var 2 vilodagar mellan 400 frisim och 200 meter medley.
Och när vi snackar 200 medley, vad var förutsättningarna då när du gick in i det kontra det som hade hänt i Barcelona 1970?
I Barcelona 1970 slog jag då världsrekord, och då var det Gary Hall som hade det på 2.09.8 eller något sånt där tror jag han hade, och jag hade 2.09.3, och på amerikanska OS-uttagningar så tror jag att Gary tangerade det här rekordet, så vi hade bägge två världsrekord 2.09.3 när vi gick in i tävlingarna. Mm.
Och då var det ett annat läge. Hur var din inställning till 200 kontra 400? Hade du mer självförtroende där eller?
Till svenska pressen har ju Lars-Erik och jag sagt att alltså vi tog lopp för lopp, och så sa vi att bästa chansen för Gunnar att ha en bra placering, det är nog 400 meter medley. Så vi liksom bäsade chanserna, för att vi visste att de var större på 400 meter frisim mot 200 meter medley. Och jag skulle vilja påstå att när jag då hade vunnit 400 meter medley, så var det liksom ingen snack om att jag inte skulle vinna 200. Så att jag var inte alls lika nervös. Nej, som jag var inför 400 meter medley.
Var det roligare, tyckte du, simma 200 än 400? Om vi nu bara tittar...
Ja, men då slapp jag simma 100 fjärdigt, då räckte det med 50 fjärdigt. Det var den stora skillnaden, så att säga. Att där kunde jag ju simma hyfsat i varje fall. Jag hade ju 28 blank på första fjärde simmet.
Men om vi backar nu, kommer in på simarenan, 200 medley, du har ett bra självförtroende, mycket guts i ryggen där, känslorna innan 200.
De är inte alls lika starka som minnena från 400 meter medley. Utan jag var så övertygad om att jag skulle vinna, så att det fanns ingenting annat. Mm.
Adrenalinpåslaget blir väl också som störst inledningsmässigt efter att ha gått och väntat lång tid.
Ja.
Sen finns det inte möjlighet att bygga upp samma sak.
Ja, men jag vet ju att jag hade presterat ett bra 400 meters medellopp när man vinner det. Jag hade näst bästa tiden på 200 frisim. Jag gjorde bort mig på 400. Det var liksom kanske lite revansch. Mm. Och då kan jag ju tänka lite grann på Sara Sjöström, som också har gjort några misslyckande på tävlingen men kommit tillbaka starkt. Liksom, man knytnäven i fickan och säger, nu jävlar ska man få se på det här. Jag är inte slut som simmare.
Du nämnde, Bosse, att du fick tårar i ögonen. För mig var ju också det här väldigt stort. Och jag åkte bil runt torget i Filipstad. Jag hade en röd Saab, och åkte och tutade hela tiden för att celebrera det som skedde nere i München. Så det var, alltså det var väldigt stort för oss då. Det var ingen tvekan om.
Och du hade bil? Det var inte illa.
Nej, precis. Den hade jag haft i flera månader.
Moppe och cykel hade vi.
Så det var lite uppståndelse där på torget i Filipstad.
Tillbaka till 200 medel i München den här dagen i början av september 72. 28.0, första 50.
Mm.
Hur låg det till i loppet?
Kan man ha legat 4-5. Mm. Sen ryggsimmet. Tog jag väl in kanske någon placering. Jag var ju, jag måste ha varit en 3-4 sekunder efter Gary Hall vid 100 meter. Och sen var det ju bröstsimmet, och då ser man ju de som ligger framför en, och då visste jag att jag vände först vid 150 meter, och då visste jag att jag skulle vinna. Och då tränarrådsmedlemmen Bosse Alm, han var ju journalist på. Och då har jag fått berättat för mig att han ställde sig upp på svenska pressläktaren, och så sträckte han ut armen och sa, nu bjuder vi på simning. Och sen då liksom när man kom i mål på 2.07.17, alltså jag hade slagit världsrekordet med 2,1 sekunder. Det var ju på den tiden ett av de bästa världsrekorden.
Överlägsen seger.
Tvåan hade 2.08.43, och det var Tim McKee.
Ja, två OS-guld. Och sen fick du avsluta med en medleylagkapp på slutet och simma brösing. Vilket öde!
Det gick ju lite grann snabbare i lagkappen, men inte så där jävla mycket jämfört med om jag hade summit det själv. Ja. Nej, jag kommer inte ihåg vad tiden var. Så att, Ja. Lite grann får vi skämta. Det var alltså inte Sveriges högst prioriterade grej om man säger okay. Så, utan det var väl bara för att vissa kompletteringssimmare skulle få göra en start på OS. Så var det.
Ja. 46 år sedan, hyfsat klara minnen.
Jo, men det är ju som så.
Även om två, alltså det är ju skillnad på ditt snack runt 400-ringen mot 200-ringen. Där den, man känner ju nästan och kan lukta på 400-ringen, men 200-ringen, den var mer sådär.
Ja, det var bara bonus.
Ja.
Nej, men det var alltså, för mig när jag hade vunnit 400 meter medel så såg jag ingen som kunde slå mig på 200 meter medel.
Skön känsla.
Ja. Mm. Men det sa jag ju inte till någon.
Nej.
Det...
Men känslan måste vara fantastisk, för då fick du väl ut egentligen det maximala ur ditt 200 meter kanske.
Så var det förmodligen, ja.
Ja. Mm. Och sen... Var det 1972, då hade tagit EM-gulden 70, var bra på amerikanska skolmästerskapen 71.
Nej, jag sa inte amerikanska skolmästerskapen. Nej. 71. Då var det jag sa tidigare att det ska vi ta vid ett annat tillfälle.
Ja, just det, så var det. Och sen så var det OS då.
Ja.
Och sen så var egentligen karriären nästan slut där på något sätt, eller?
Nej, alltså man hade ju vunnit egentligen allting som gick att vinna. Men i samband med fina kongressen i München så beslutade man att redan året därpå arrangera första världsmästerskapen i simning. Och jag hade ju innan OS bestämt mig, jag hade blivit antagen till GIH, men då skulle jag missa de första tre veckorna. Och då bestämde jag mig istället för att göra lumpen. Jag gjorde ju lumpen direkt när jag kom hem från OS i ett år. Och då var ju träningsförutsättningarna kanske inte de mest optimala. Så jag kanske tränade 30-40% jämfört med vad jag hade gjort inför för OS.
Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte. Men de gör det oftare.
Det är ju omänskligt.
Nej, det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.
Jaha, då har vi tagit oss fram till 1973. Det har gått någon månad, eller rättare sagt, vi är kanske i slutet på 1972. Och det har beslutats om att det ska bli ett VM 73, det första i historien. Och hur går dina tankar då när du får reda på att det är ett VM på gång? Triggar dig?
På samma konferens som FINA hade så beslutade man också att ändra OS-programmet. Man tog bort 200 meter medley från OS-programmet 76 för att man hade kravet på sig från IOK att minska antalet grenar. Och hade man haft kvar 200 meter medley så är det mycket möjligt att jag hade fortsatt att simma fram till 76. Men när de då tog bort det här så började jag tänka, nej, men 400 meter medel vill jag inte simma. Men jag kanske skulle gått in för 200 meter frisim istället. Men sedan så var det också det att på den tiden fanns ju inte de sponsorpengarna som det finns idag, att man kan leva på sin idrott. Och därför så var jag tvungen då liksom att skaffa en utbildning för att leva livet efter idrotten, så att säga, att byta karriär. Och jag tror att kanske om vi hade diskuterat det lite grann mer, Lars-Ej och jag, så hade jag kanske fortsatt till 76. Men sen samtidigt så hade jag vunnit allt som gick att vinna. Varför skulle jag liksom riskera att bli en andra handsfigur?
Men å andra sidan sett, om vi jämför med dagens simning, så är du 21 år när du vinner OS-gulden.
Ja.
I dagens simning är du nästan bara ung och lovande när du är 21. Va?
Ja.
På den tiden var synen annorlunda också. Det var inte bara det du snackar om när det gäller utbildning och sånt, utan synen utifrån var ju annorlunda. Att en 21-åring var ju en gammal simmare, nästan förbrukad.
Ja, så var det.
Mm.
Och jag är ju glad att utvecklingen har gått dit här den gör idag. Mm. Och det kanske mycket beror på, om vi nu tittar från början på 2000-talet fram till idag, så har vi nog mycket att tacka för de här kortbanetävlingarna, tror jag, att simmarna lever kvar och att de gör det under 3 år och det 4:e året satsar de på OS. Det tror jag har betytt väldigt mycket för att vi har kvar simmare som är till och med över 30 år som kan ta medalj på OS.
Vi är i slutet på 1972 och fått reda på att, eller kommit överens med dig själv och omgivningen om att nu ska vi satsa till VM 73. Vad gör du då i det läget?
Tränar väldigt lite.
Ja.
Alltså jag är inte så där jätteinställd på det där, utan det är att göra lumpen och sen så ska jag börja studera då hösten 73. Jag genomför ett Europacup-tävling, om jag tror det var i Berlin eller någonting sånt där. 3 veckor innan VM i Belgrad. Och jag tror att jag blir 3-4 på 200 meter medley. Simmar 7 sekunder långsammare än vad jag gjorde i München. Mm. Och det tog jag i. Mm. Men vad som händer då är ju att Lars-Erik har ju blivit tränare nere i Sabadell utanför Barcelona. Så jag åker dit ner och tränar för honom i 2-3 veckor. Och på något sätt så får han ordning på mig. Och jag glömmer aldrig när han tog mig till bassängen i Barcelona. EM-bassängen 70. Och...
Stadio de Picornell.
Det heter den nog, ja.
Mm.
Och då har han hyrt det här badet, eller fått låna badet, han har några känningar där. Och jag ligger ensam med banlinorna bara utlagt på bana 4 och får genomföra ett pass där. Och har en skön känsla. Och även då tror jag att herrpåsen har trimmat klockan. Och så fort gick det inte. Men då genomförde vi samma serier som vi hade gjort innan OS. Och jag var i närheten av det här. Va? Och det satte ju fart på den där hjärnan. Att han kanske har en chans. Men sen då när det kom till final så jag hade inte bästa försökstiden. Det fanns några amerikaner i det här hitet i finalen då och apropå kallsup som du nämnde i början på den här så fick jag faktiskt en kallsup på bröstsynet efter 140 meter fick ta dubbeltag. Och då trodde jag nog att det var kört för då hade jag ju både David Wilkie och någon annan framför mig. David Wilkie var en duktig bröstsynare och det är ju världsmästare och OS-mästare på 200 meter bröstsyn senare. Slog även mitt världsrekord på 200 meter med. Han låg före mig då och då tänkte jag liksom att det var kört. Jag samt på bana 6 om jag inte minns fel. Så fanns det en kille som hette Stan Carter som samt på bana 2. Och han ledde vid 199 meter, han ledde vid 199,9 meter och han ledde vid 200,1 meter men ändå så vann jag. 2.08.36 hade jag, så det var ju nästan 1,2 sekunder långsammare än i München då. Och han hade några hundradelar långsammare tid än mig, men jag fattar inte att inte han vann, för han var så jävla klart för mig. Hade målnumren haft avgöra där så hade de ju dömt honom först.
Berätta hur trött du var efter det loppet.
Efter det här så skulle vi simma final på 400-200 meter frisim. Och jag tänkte lite smart där, så jag simmade ut mitten på bassängen och så låg jag och hängde över linorna och pustade ut och försökte fördröja det här. Liksom. Det var ju prisutdelning precis efter den här grejen också, men jag försökte liksom tänja på det att jag skulle få så lång vila som möjligt. Och när jag hänger där på linorna så ropar jag till Åke Lindgren att ni får sätta in Sven von Holst istället för mig, jag orkar inte. Sen vet jag egentligen inte om de diskuterade det här tränarna eller om de bara nonchalerade det där. Men sen då efter prisutdelningen, jag var ju jag var helt slut i benen när jag stod bakom prispallen och skulle gå på prispallen. Men sen då efter det här prisutdelningen så fanns det ju en avsimningsbasering. Jag kanske simmade 200 meter. Sen fick jag massage av Åke Lindgren och sen så var jag redo för att simma sista sträckan på 402. Men trött var jag.
Mm. Och sen när du kom hem efter VM i Belgrad, då var det slut. Då var simkarriären slut.
Jag gjorde tre tävlingar efter det här. En i Sundsvall, en i Göteborg, sen avslutade jag i Malmö.
Mm. Och den i Malmö, det var en...
Ja, det var en fin tillställning. Jag kommer inte ihåg vilka lopp jag simmade, men jag tror jag simmade ganska fort. Men i varje fall så fick jag som en avskedspresent av Malmö Simsällskap, den klubben som jag representerade, fick jag en tvättmaskin. Mm. En Osby Populär 60-60. För jag skulle ju börja på GH, jag började tvätta mina kläder. Men sen så kom det en väldigt stor överraskning efter det. Det var att alla intäkter från den här galan, programblad, intäkter och sponsorer, det sattes in på en fond till mig. Och det betalade mina studier på GH. Så det var en väldigt fin avslutning. Mm. Och det ska jag nästan erkänna att det var nästan alla pengar jag gjorde på min simning. Det var den här avslutnings.
Du hade ett kontrakt med Gillette, var det inte det?
Jo, men det var...
Efter
Nej, det måste ha varit efter 73.
Okej.
Okay.
Mm. Du stod och rakade dig.
Rakade mig i badkameran med amerikanska badbyxor på.
Ja, det minns jag. Ja.
Det kan jag avslöja. Det fick jag 25 000 kronor för.
Ajajaj.
Det fick jag skatta för också.
Ja.
Det var inga svarta pengar.
Sen hade du faktiskt ett reklamjobb med danska Carlsberg också, läsk.
Det var en nyhet för mig.
Ja, jag minns det, för jag var med också nämligen.
Ja, det var länge sedan nu. Vi har förträngt det mesta. Nu har vi fått reda på väldigt mycket här.
Ja, en av svensk simnings största
tiderna. Mm. Mm. Jätteroligt att få höra och fått det nerkok till de här loppen. Spännande. Det här ska vi lyssna på många gånger. Hoppas ni också tycker att det här var intressant när ni lyssnar. Så säger vi stort tack till Gunnar.
Tack så
mycket. Nu ska vi snacka simning.
Ja, om de gör det bättre, det vet jag inte. Men de gör det oftare.
Omänskligt.
Nej, det gör vi, Bosse. Vi trummar på.
Simpodden, Hultén och Jansson.